jag var tvungen att göra en lite research på dig. Då hittade jag lite roliga pressklipp här. Vi ska få höra. Ja. Det har talats om att DJs är de nya rockstjärnorna. I linje med detta är David Bremer både den nya dräggpunkaren och den nya Moondog. Ligger det någon sanning i det här?
Ja, det gör det ju. Dräggprefixet har jag väl kanske lite grann lagt åt sidan, men...
Okay.
Men det är ju fortfarande någonting politiskt i att ta massa trasiga grejer och göra någonting fast alla säger att man inte kan. Och att man inte behöver några mer resurser än lite jävlar och anamma och lite vara öppen för att göra lite grann vad som faller en in. DJ.
Okej, alla goa freaks och alla ni andra som gillar billiga, gamla och framförallt oborstade skivor. Här kommer ett busfärskt DJ 50 spänn. Det är bara hälla ner det, era nerslipade hörselgångar. Jag som är trivselvärd och hanterar reglagen, jag heter Tommy Jönsson. Och mitt emot mig här sitter en fullkontakts ljudkonstnär, en avantgard musikens råröjare, skivspelarnas rovriddare, ekoboxarnas tyrann, looparnas Lucifer. Välkommen hit, David Bremer.
Tack.
Kändes det där bra?
Absolut.
Var det sant och relevant?
Jajamän.
Du, jag måste bara fråga dig så jag får det här ur hästens mun så att säga. Vad är det egentligen för slags musik och eller oljud du skapar?
Ibland, det beror ju lite på vem som frågar. Ibland säger jag att det är skräckfilmsmusik utan film.
Det låter ju redan där som en så här bra koncept.
Ibland liksom. Säger jag att det är postmodern punk utan gitarrer. Och ibland så säger jag väl att vi kan prata om det någon annan gång.
Ja. Hur hamnade du i den här postmoderna punken utan gitarrer?
Alltså jag hade ju hållit på och spelat, komponerat, producerat. Så här gnisslig industri. Mm. Utan takt eller ton. Mm. Med min sampler sedan tonåren. Mm. Och så hade jag funderat ganska mycket på hur man skulle framföra det där live. Om man bara skulle trycka igång en dattbandare och sitta och röka cigarr och se tuff ut på scenen. Eller om man skulle försöka kontaktmicka 100 olika äggskärare och sånt där.
Ja, just det.
Det här var ju då innan var och varannan elektronikajök hade laptop på scenen. Men det var ju exakt det som jag ville undvika att komma fram till.
Ja, gud, alltså jag har varit på många sådana gig. Det står alltid en skallig tysk med strikta brillor bakom en Sony Vaio typ.
Det kan vara bra, men jag ville ha något musiken. Som var roligare att kolla på. Liksom. Mm. Och kanske roligare att göra. Så var det så att jag fick en massa försäkringspengar och i den vevan så köpte jag två skivspelare. För att spela skivor ute på krogen. Mm. Det här var på 90-talet i Västerås. Och då var det ju ingen som hade... Skulle man spela vinyl?
Ja, då fick du ta med dig själv.
Och i samma veva så stod det på skivbörsen i Västerås. Framför kassan så stod det en back. Så stod det så här, ta skiten. Och det är många av Tommys favoriter. Som jag tänkte, det här måste man ju kunna göra något med. Så jag tog hem en V6 och sandpapprade. Och på den vägen är det, kan man säga. Mm.
Det brukar jag ju säga att lite fint sandpapper på V6-spåren blir bara goare.
Alltså jag körde i femman.
Okay. Vill ni förkovra er mer i David Bremers universum av ljud, oljud, manipulerad musik, femman sandpapper på V6 etc. etc. så finns det Bandcamp, det finns Soundcloud. Ni kan sysselsätta er ganska länge faktiskt om ni vill. Men det skiter vi just nu, för nu ska vi spela billig vinyl här.
Yes.
Var är det du har varit och shoppat?
Ja, det vill man, det, sånt ska man inte tala om egentligen.
Nej, okej, du är en sån alltså. Du röjer inte i den här kantarellställen. Ja, men langa på den där. Vi langar på
men
den
jag kan
ungerska.
Säga så här, jag har inte varit och shoppat om mitt jobb, för det kände jag skulle vara fusk.
Ja, precis.
Jag vet inte riktigt.
Full transparens här, att jag har ibland gått pipit in på Mickes lilla skivbörs när du jobbade. Och fyndat billiga plattor och snackat lite. Ett fint minne från det faktiskt var att jag fick se realtid när du torskade på Åke Alexandersson. Du vet, den här norska. Du stod där och höll den här lys- och värmeplattan, ja, och så hade du precis lagt på den här...
På skämt?
Ja, fire pils och en pizza.
Ja.
Och så ser jag på dig hur du liksom så bara, fan, det här är ju bra.
Ja, jag la på den på skämt, men jag köpte den på allvar.
Ja.
Ja,
den har något.
Absolut.
Nej, men det är fusk, ja, såklart. Inte shoppa på jobbet.
Nej, nej. Det kände jag fusk.
Vi skiter i vad du hittade dem ute i det vilda. Vad är det där för någonting?
Och nu kommer ju uttalet vara under all kritik.
Mm.
Men det står på den: Nami Uysag Wagner Ur.
Då ska jag passa på att citera Johnny Thunders faktiskt. En sak som han sa i en annons i tidningen Öjskar någon gång på 80-talet. Jag har också gått över till ungersk. Szakála nincs, és nem is olyan öreg, titokban most is táncol. Miért van az, hogy egyre csak a régi nótát fújja? Vigyázzon, hé, mert úgy marad. Miért nem énekel velünk, Wagner úr? Úr, úr. Legyen most szent a béke, ha nem akar, nem felel. We'll be right back.
vilken åktur.
Ja, och du vet den där goa känslan när man hittar den där mystiska knappen på mixerbordet. Va, vad är det här? Och trycker man ner och så bara wow. Och man hittar phaser-knappen. Ja. Och det gjorde Fonograf.
Det gjorde de.
Den här skivan som du tagit med och den här låten heter Nami Oisag Wagner Ur.
Alltså, det står faktiskt på...
Ursäkta alla ungrare där ute för mitt dåliga uttal, men ja.
Det... De siktade ju ändå på internationell framgång eftersom det står What's the news, Mr. Wagner?
Ah, okej. Okay. What's up, Mr. Wagner, helt enkelt. Osäker om vem den här Wagner de pratar om är, om det är kompositören eller bara någon random dude som heter Wagner. Allting är lite mystiskt där, men vi har alltså upplevt bandet Fonograf, någon slags bluesig, country-aktig ungersk rock från typ 75. Varför chansar du på det här?
Jag bläddrade förbi den först och sen så bläddrade jag tillbaks.
Ja.
Varför kommer jag inte ihåg, men då vände jag ju, plockade upp den så vände jag på den.
Ja, och då ser du bandet.
Då ser jag bandet och de ser faktiskt djupt suspekta ut.
Kriminella skrev det till mig innan vi började banda.
Mm. Jag kände att det här finns det nog någonting.
Och, vad kände du för den här musiken då?
Ja, men det är otroligt charmigt.
Det både svänger och inte svänger, om du fattar vad jag menar.
Ja, absolut. Det låter ju som Going Up the Country med Canned Heat.
Mm. Fast med en liten blåslampa i röven på något sätt.
Ja, att de har någon så här metronom som är trasig och kortsluten. Mm. Ja, men det låter lite som att de är ute och åker bil, fast bilen har liksom sexkantiga hjul istället för runda. Going up the country.
Ja, ja. Mm.
När jag gick på gymnasiet så kallade vi det för stötfunk. Mm. Men då var det ju inte 1975, utan då var det ju Neue Deutsche Welle som inkluderar hela Schweiz och viss mån Belgien, hela centraleuropeiska.
Och den musiken är ju ibland spattig och ibland låter den faktiskt som sexkantiga hjul. Att det,
verkligen.
Alltså, jag vet inte vad det var för konstigt groove de jagade. Men,
ja, men det är någonting som verkar ha färgat östblocket sedan urminnes tider.
Det kanske är en sån här centraleuropeisk grej som vi aldrig riktigt kommer fatta. Liksom.
Det är ju schysst.
Alltså, jag vet inte hur det är med dig, David, om du gärna chansar på ungerskt när du är på en loppis eller skivbörs.
Men det
händer.
Jag inventerade en massa skivor för ett tag sedan och upptäckte då att det var väldigt mycket från Pepita och Hungaro-ton som gick igen.
Ja, för jag märkte nu att jag har ju flera skivor där ungefär de här killarna är med som studiomusiker istället. Då backar de upp till exempel sångerskan Shusha Konch, ursäkta uttalet. Några av killarna i Fonograf har också gjort en rockopera som heter Istvan Kirali någonting och handlar då om kung Stefan den första av Ungern, alltså fursten som kristnade det här hedniska riket ungefär samtidigt som Sverige blev kristet.
Är det engelska översättningar på fodralet till den också?
Det vet jag faktiskt inte.
För det låter ju, man vill gärna ta del av deras
alltså, ungerska rockoperor, det lyssnar man inte på så ofta. Står säkert i ungenfacket där någonstans.
Jag har mycket som är bra från ståuppkomiker till folkmusik. Och jag förstår inte vad de säger, men det låter coolt.
Det är det viktiga.
Ja.
Du har ändå liksom grävt och rotat skivor på jakt efter någonting i många år. Har du någon så här favoritfynd från gamla Östeuropa, alltså innan murens fall?
Alltså det finns ju hur mycket som helst som är så här gnisslig folkmusik som låter, påminner både om Hermann Nietzsche och Dracula och man lyssnar på det där och allt som jag har fått lära mig om skalor och sånt där. Nu har jag i och för sig ägnat ganska mycket tid att försöka unlearn, men allt som jag vet om skalor, det säger mig att det här är fel och det är falskt, men det låter så jävla rätt på något vänster ändå.
Mm.
Och det går igen ofta med ungersk, böhmisk, rumänsk, bulgarisk. Väldigt mycket bra folkmusik därifrån.
Ja. Det var ändå en ny upplevelse för mig. Jag tyckte det var ganska bra ändå. Alltså. Jag måste ändå säga att de hade någonting här. Mm. Det, lite skevt liksom.
Du nämnde att de, det här med blåslampan, att de
Att det låter som att de försöker jaga ikapp någonting.
Exakt. Ska vi ta den här då kanske?
Ja, det där blir toppen.
För det knyter ihop med hur jag tycker att den här låter.
Här räcker du över då en skiva från bolaget Arhuli. Och ni som är riktiga 10 kronors heads där ute, ni vet ju vad som väntar nu. Annars kan jag bara säga att det kommer bli drag i Belgien här nu.
Svängde ju så du förslog.
Vi har alltså hört Nathan Abshire med Pinegrove Blues.
Jag tror att den är inspelad 48, det kanske står här någonstans.
Om jag fattat det rätt så är det här hans stora låt på något sätt.
Alltså i min värld så är han riktigt så här odödlig klassiker.
Varför det?
Alltså det låter ju som ett stonerband som har fått strömavbrott.
Ja.
Och måste ta fantasin till hjälp. Han spelar så märkligt på dragspel, det låter som Augustus Pablo ungefär.
Jag fattar vad du menar. Och samtidigt, det är också så här, alltså det är ju både riffigt liksom att fingrarna förmodligen går ganska snabbt. Samtidigt så är det någonting så otroligt trögt i den här låten.
Ja.
Jag blir inte riktigt klok på det.
Ja, men det här, det låter liksom nerpitchat kan man säga.
Ja. Ja, det är skumt där alltså. Och väldigt, väldigt rått.
Mm.
Nu vet inte jag hur den här är inspelad. Han kanske gick in i en state of the art studio för den tiden. Men känslan man får är ju att det är ett dragigt jävla skjul bredvid ett träsk någonstans.
Det är precis vad det är antagligen.
Men du är lite Cajun.
Ja, jag älskar det här.
Hur hittade du dit?
Ja, det var ju via bluesen.
Okej.
Okay. Ja, det var väl kanske via bluesen som man hittade till all övrig amerikansk folkmusik helt enkelt. Mm.
Men vad är grejen med Cajun?
Kan vi köra en liten snutt från Lawrence Walkers bidrag här på andra sidan? Ska vi se om jag kan knyta ihop det till någonting som går att begripa.
Det här är alltså en samlingsskiva. Det är mest Nathan Abshire på den. Men vi har lite andra artister, bland annat då Lawrence Walker. Det här, inget household name hemma hos mig, men jag ändrar mig gärna.
shit. Det här låter som en lönefredag.
Så jävla stomp.
Alltså, jag gissar att han kommer riffa på här.
Ja, ja, ja.
I oändligheten.
Här har vi då stomp i titeln, och det är också precis vad det är. Sånt. Ja. Vad stomp.
Ja. Exakt, det här är vad jag brukar koppla ihop Cajun med. Ja. Att det är så... det är nästan hysterisk partyfeeling.
Ja.
Gärna med riktigt risigt ljud. Och sen
samtidigt
riffar om och gnisslar
som
om.
Som det liksom blir nästan abstrakt på, ja, i ett avseende. Som knyter tillbaka till den här som du sa med den här
fonografskivan.
Ungerska. Ja. Att det lät som att de försökte få in lite mer än vad som egentligen fick plats i takten.
Ja, ja.
Och det är samma med den här. Att det är... Alltså det är mönster som... De spelar massa mönster på dragspelet.
Mm.
Eller riff om man så vill.
Mm.
Men här och där så är det som att... vad fan, vi drar in några extra toner här. Och så, det borde inte gå att få det att hänga ihop. Men det gör det ändå på den vänster. Det är verkligen som att det kränger och att de... Ja, de här svänger vägen.
Aha.
Vi är inte så noga med att svänga exakt där. Men de lyckas hålla sig på vägen i alla fall.
Jag ser framför mig den här, du vet, husvagnen i den här Musse Pigg-filmen som de visar på julafton, när den åker ner för den här slingrar bergsvägen och nästan tippar den kanten.
Precis. Så låter det ju.
Jag kan dra några fun facts om Nathan Abshire som jag har precis kollat upp här. Vet du vad hans sista jobb var? För att han kunde inte alltid försörja sig på musiken, så han hade vanliga jobb också. Hans sista jobb var att han var föreståndare för en soptipp eller sopstation.
Ja, alltså jag hade ju tänkt tippa på något rejält, men det där var ju mer än vad jag hade vågat hoppas på.
Han var också, som jag har förstått, analfabet. Men efter ett tag så kunde han faktiskt skriva sin autograf, för att det var någon annan musiker som förbarmade sig över honom och lärde honom åtminstone skriva sitt namn.
Det är ganska tungt att ha som incitament att lära sig skriva sitt namn att man måste skriva autografer.
Ja. Han är väl ändå en av genrens stjärnor, får man säga.
Absolut. Han var ju långlivad också.
Sen kan man ju också bara credda honom för hans fantastiska look. Alltså han har en ganska farlig uppsyn, kan man säga. Även som gammal. Så ser det ut som att man inte riktigt skulle liksom utmana honom på varken armbrytning eller fistfight.
Nej,
det hade jag inte gjort.
Absolut inte. Här står det ju faktiskt på fodralet till den här skivan att de är inspelade i Lake Charles i Eddie Schulers Gold Band studio, vilket liksom...
Ja, det låter tjusigt, men vad vet vi? Det kanske var ett skjul.
Det kanske var ett skjul, men jag skulle säga att det finns ingen studio som låter bättre under någon tidpunkt i musikhistorien på någon plats heller.
Ja. Det är så här ska låta egentligen.
Alltså det är väl egentligen bara så här Black Ark som kommer i närheten av det där stressiga jordgolvssoundet.
Ja. Ja, just det. Men du, kan du förklara för mig vad skillnaden mellan Cajun och Zydeco är?
Ja, alltså det här är ju kreoler.
Aha.
Som företrädesvis sjunger på franska.
Ja, ja. Men det gör de ju i Zydeco ibland också.
Ja, ibland, för att det är i Louisiana liksom. Men då är det ju afroamerikaner och sen så har de tvättbräda, vilket förekommer, men det är liksom inget obligatorium i Cajun.
Mm.
Nu vet inte jag exakt riktigt faktiskt, men det känns som att Zydecos historia... Alltså den är ju mycket yngre än Cajun-musiken.
Ja, alltså, för jag har aldrig riktigt kunnat hitta en så här tydlig skiljelinje. Men de ligger ju inte mil ifrån varandra, om man säger så.
Nej, det är det som är så skönt med just den här Goldband-studion. Och allt som han har släppt på sin Goldband-etikett också. Mm. Det går inte att säga att vilka som är vita eller svarta. Eller,
nej.
Det är liksom rockabilly och... Hillbilly och blues i en gumbo helt enkelt.
Ja.
Som jag är väldigt, väldigt svag för. Men Zydeco det är rhythm and blues med tvättbräda och dragspel. Mm. Lite grovt. Ja, ja. Mm. Och Cajun är, ja, Cajun.
Ja. Är resten av den här samlingen lika liksom rå? Ja,
absolut. Jag är väldigt fascinerad av att, att det liksom är att de spelar, ja, men mönster. Att det är inte så strikt. Så jag tycker det låter ju nästan som Steve Reich, ja, ibland.
Ja.
Just att det är så här, det går en linje,
ja,
och sen så blir det liksom, det blir så här fasar ur, eller hur man ska säga.
Ja, ja, ja.
Alltså det borde låta fel, och det kanske låter fel. Det låter lite fel i ens eget huvud i någon sekund, men sen blir det rätt igen.
Mm.
Ja. Jag måste bara säga en sak som slog mig om det här råheten i det här.
Mm.
Så finns det ju en genre som heter swamp pop.
Okej.
Okay. Som också spelas in mycket här i den här studion också.
Mm.
Men det låter väldigt mycket som svensk dansband.
Okej.
Okay. På harmonierna och sådär.
Mm.
Det kommer jag inte på någon känd... Alltså, This Should Go On Forever till exempel.
Okej. Okay. This should go on forever.
It should never ever end. Det låter mer som... Som Fats Domino, fast smörigare.
Mm, okay.
Som hans smörigaste låten, fast ännu smörigare. I'll forever live in sin. Vilken svensk som helst som hör det där för första gången, det låter som dansband.
Ja du, ska vi gå över till spoken word-avdelningen här?
Ja, men vi tar...
Eller vad vi ska kalla det. Vi går över till non-music, va?
Vilka ska vi ta först?
Ja, men vet du vad? Från södern till söder.
Ja.
Nu ska han snart vara gripen, boven.
Fikon var det!
Nej, nu är det sommar och träden spricker.
Nu börjar det hända något igen.
Tack för kaffe.
Högt tempo ändå på den här.
Ja, och det är skönt att de inte har en speaker som berättar vad som händer. Man får det se det framför sig.
Just vad Kalle håller hus.
Ja, just det här som pågår nu är ju det minst intressanta på den här skivan, tycker jag.
Men någon kommer ramla.
Absolut, det kommer ske en enorm mängd vurpor.
Min skolläkare tyckte jag så blek och tan ut, så han skickade mig till kollo.
Uff, varför ska du på kollo egentligen? Hör du till de där busungarna? Kunde lika gärna varit hemma på gården hos mig.
Upp med hakan, morsan. Det ordnar sig alltid.
Ge mig en puss, resten.
Nej, det står ju folk här.
Och det här är Kalle Andersson då, förstår jag. Så trevligt. Vi ska nog trivas bra tillsammans.
Säkert, lilla pussungen. Du är min typ.
Alltså, Anderssonskans Kalle. Originalljud och musik ur filmen har du tagit med dig hit. Det ska jag vara lite kritisk mot den här soundtrack-produktionen. Det är faktiskt lite svårt att hänga med på vad som händer här. Men Kalle ska på kollo.
Ja.
Mm. Varför tog du den här?
Ja, jag tyckte att det här måste man ju bara ha. Jag reflekterar inte så mycket över att det var just originalljud från filmen.
Jag ska bara så här, komprimera backstoren här. Anderssonskans Kalle. Från början så var det en sån här festlig barn- eller ungdomsbok om en kille
busfrö.
Som heter Kalle. Ett busfrö som utför olika pojksträck och bussträck och milda attentat får vi väl kalla det. I boken så utspelar det så här i förra sekelskiftet Stockholm, Norrmalm. Men när man började göra film av det så är det genast förflyttat till gamla goa Södermalm. Och den här skivan är då ljud ur filmen som gjordes så sent som 1972.
Mm.
Tord Tjädersten spelar busfröt och så finns det lite andra fina skådespelare. Sickan Karlsson, Sten-Åke Cederhök.
Sten-Åke Söderjök, han spelar ju polisen.
Ja.
som är fienden.
Alltså, det är talande på något sätt. Det ska vara roligt och sådär, men det är ju faktiskt ett barn på glid.
Verkligen.
På väg ner i liksom någonting mörkt, ja, känner jag.
Ja. Och sen det här klippet som vi faktiskt hörde här, som när jag insåg att tänk om det är med, så började jag verkligen darra på manschettknapparna här. Och sen när jag hittade det, och det var med här på skivan, då kände jag verkligen så holy grail. Och det är ju då när Kalle har gjort något satyg, blir jagad av polisen,
såklart,
hoppar ut genom ett fönster efter att ha vält någon sån här mjölsäck från vinden i huvudet på honom. Och så springer polisen efter och står i fönstret och hytter med näven fullt med mjöl i ansiktet. Nej, nu! Och sen klipp. Är det sommar?
De hoppar snabbt mellan scenerna. Får man ge dem ändå?
Men replikskiftet fortsätter de på samma...
Mm. Hur kommer du använda dig av den här skivan, tror du?
Alltså det är ju många... Det är många rejäla vurpor. Mm. Här på konvolutet så är det bland annat en bild på några damer tillsammans med polisen som åker på en kälke rätt igenom någon typ av bod. Och det är också en färghink som...
Ja det är all så, klassisk slapstick är liksom kondenserad och nerkokt i Anders Hanssons Kalle.
Så jag kommer ju absolut använda mig av ljudet av kälken som brakar genom boden. Kanske inte så mycket av själva talet.
Nej, du får också lite fin dragspelsmusik.
Ja.
Av lite så här, inte vet jag, Carl Anton i Vita bergen feeling på den liksom.
Ja.
Ska vi köra en bit till på Anders Hanssons Kalle så man får lite feeling för det?
Ja, men ta... Flytta tillbaks en bit.
Stå inte där och lipa. Gör någonting istället. Vi måste ju rädda pojken.
Ja, alltså... Vad gör vi? Jag menar, vad heter vi på?
Konstapel Jonsson och andra märkte inte att isflaket det stod på började flytta ut från kajen.
Alltså, det här är verkligen maliciöst.
Hjälp! Lugn i stormen, ni sättlar inte i sjön.
Hälsa Vaxholmättan om ni möter!
Han har lurat dem att han har trillat i plurret på vintern.
Aha.
Så att de för att rädda honom och så hamnar de på ett isflak och åker iväg.
Kan vi prata lite om den här pojken, busfröet?
Det går
vem
inte så bra
är för. Anderssonskans Kalle?
Ja, det är en sån här juvenile delinquent.
Ja, det känns lite som det.
Småkriminell ungdom som fuskar med betyget och... Slåss med polisen.
Det här är ju lite nostalgi då, tänker jag. Eftersom den här filmen gjord 72 pekar tillbaks på den gamla goa tiden när man utförde oskyldiga bussträck och blev jagad av polisen. Men sen hände det kanske inte så mycket mer. Hade Anderssonskans Kalle hållit på med det här idag så undrar jag om han hade liksom ens överlevt en run-in with the fuss, så att säga.
Det... kan ju diskuteras.
Och sen tror jag att han hade kanske medicinerats eller KBT-ats till någonting helt annat. Att vi skulle få nästan som ett Clockwork Orange-scenario.
Det hade man nog kunnat räkna med. Alltså när filmen är slut så... Det har inte skett någon utveckling åt ändra hållet på något sätt. Mm. Utan det är ju mera... Det är ju liksom en ständig ungdoms... kriminell Peter Pan tillvaro.
Jag tror att vi är klara med Anderssonskans Kalle där, men jag måste bara nämna en sak. Den här skivan är ju såklart en Marilla-produktion producerad av
Hans Edler
och Börje Forsberg. Börje Forsberg, alltså, som senare blev känd som Boss och var far och någon slags manager till Corthon i black metal protobandet, får man väl kalla det, Bathory. Så att det finns ändå tunga
det
connections.
Det är bad!
Ja, det finns tunga connections från Anderssonskans Kalle till den mörkaste metal man kan föreställa sig nästan.
Det kan hända att jag blandar ihop det här, men jag tror också att Hans Edler blev portad på Ems.
Ja, det...
För att han spelade in popmusik där.
Ja, det var väl kanske inte helt okej att spela in popmusik på elektronmusikstudion i Stockholm. Men det löste han väl genom att spela in på nätterna. Jag fattar inte. Jag går omkring och deppar. Jag har ingen ro.
Och där min stora skärm som jag ägde en gång, jag äger mina
byxor. Ja, alltså, det ska man ändå ge Hans Edler, att den här datorstyrda elektroniska popskivan som han gjorde, Elektron Kukeso, det är something else. Det är fullkomligt unik musik.
Han var och är en visionär.
Jag är ganska säker på att framtiden kommer liksom visa att han såg saker och han hörde saker som vi andra inte fattade.
Hatten av Hans Edler.
Absolut.
Apropå framtiden.
Ja. Uff.
Kurt och Roland.
Jesus Christ.
Alltså bara... inte Tears for Fears, utan...
Ja, just det. Fan, sjukt att de heter också Kurt och Roland. Det här är heavy shit.
Alltså den där är...
Har du någon favoritspår?
Ja, det är... Släng på den lite var som helst.
Hur många mil har vi kvar egentligen, Roland, innan vi kommer hem?
Nu. Här kommer vändpunkten i det här avsnittet. Nu åker vi ut i tid och rum.
Ja, jag tror nästan jag ska försöka sova lite grann, så kan du väcka mig om... Om du inte orkar köra hela vägen. Jag tror inte att det är så farligt nu, för jag känner mig ganska pigg faktiskt. Jag var lite tröttare för ett tag sedan, va? Men nu tycker jag att det går ganska bra, så du kan bara slappna av.
David, vet du, det här är så spejsat.
Där satt jag tillbaka lutad i sätet och hörde bilens lite dova motorljud som tillsammans med musiken från kassettbandspelaren bildade en sövande blandning av toner.
Vi måste höra när de går ner i käll, eller han har en...
Vi skippar framåt lite.
Ja.
Roland?
Ja, Kurt.
Jag hoppas att du vet vad vi har gett in på den här gången.
Ja, nu behöver du inte vara orolig, för nu har jag verkligen lärt med den här maskinen. Så.
Jag känner mig faktiskt ganska nervös.
Ja, det behöver du inte vara. Det kommer att gå jättebra med här, Kurt.
Men hjälp, vad är det som händer med rösten?
Ja, den här extraktionsfasen träder till, så förändras rösten. Eller berättar den gamla farbror för mig.
Ja, men det blir väl normalt sen igen?
Ja, det kommer att bli normalt när maskinen kommer att lägga sig i normala fall.
Ja, man vill inte komma hem och låta som en bebis precis.
Det låter
som en fjärdisk skatt! Lite klokt. Åh, vad det pressar på stolen.
Han sitter som en fast limmad i stolen. Det kommer att bli bättre.
Ja.
Tycker man känner att det börjar släppa lite grann.
Ja, nu lättar det betydligt.
Ja. Vi är snart i normal hastighet igen.
Men vad var det för någonting? Ja,
inget att vara rädd för, så det var bara en elimpuls till datorerna.
Ja, jag känner mig lite nervös. Ja,
det skulle inte vara så.
Nästan som man har nerven utan på skjortan.
Ja, det är lite spännande.
Nu var någonting igen.
Ja, det är en varning för överhettning, men vi har så fina kylaggregat så det blir nog inga problem, Kurt.
Det blir inget motorhaveri då?
Nej, det är ingen fara, så du.
Är det tur att du är med som vet allt om den här maskinen?
Jag har toppen fina grejer och datorer.
Jag bara försöka lugna ner mig lite grann.
Ja, det får vi göra nu, så du.
Nu var det någonting igen.
Ja, det var elimpulser, så det behöver vi inte vara oroliga för. Det berättar ju farbror för mig.
Ja. Så sitter vi i maskinen igen.
Ja, tänk att vi har kommit hit igen. Det trodde jag nästan aldrig.
Nej, inte jag heller. Men nu är vi på väg.
Ja, det är vi verkligen, Kurt.
Vi sitter i vår tidsmaskin. Den är ju så blank och så fin. Tänk vad kul att åka i vår tidsmaskin. Vi tänker åka långt, långt bort, för resan den blir ju så kort. Tänk vad kul att åka i vår tidsmaskin. Om du vill så åk nu med. Sätt dig ner och följ nu med i vår tidsmaskin. Om du vill så åk nu med. Sätt dig ner och följ nu med i vår tidsmaskin. I vår tidsmaskin. Vi sitter i vår tidsmaskin. Den är ju så blank.
David, vad är det du har tagit med
dig? Ska jag läsa innantill?
Varsågod.
Det står så här på konvolutet. Bästa förälder, vi upplever det angeläget att så tidigt som möjligt väcka barnens intresse för Bibeln. Metoderna för att uppnå denna målsättning är ju många och skiftande. Damn straight. Vi har valt en tidsmaskin som hjälpmedel. Med den kan vi förvandla bibliska berättelser till spännande och fantastiska nutidshändelser. Och barnen får själva vara med när det sker. Vi har förstått, med tanke på den positiva respons vår förra tidsmaskinskiva fått, att en blandning utan fantasi och verklighet vi förmedlar tillfredsställer barnens behov både utav sagans spännande overklighet och Bibelns lika spännande verklighet.
Okej.
Okay. Nu hängde inte jag med riktigt där på slutet.
Alltså, du har tagit med ett exemplar av Nya äventyr i tidsmaskinen, som är en slags radioteaterskiva av den kristna duon Kurt och Roland från Falköping. Mm. Om ni undrade över slätta dialekten som vi faktiskt hörde här lite grann. Jag har komprimerat ihop det här lite, för att det är också så här att den är oerhört utdragen, den här. Otroligt utdragen. Sinnessjukt utdragen. Alltså, nästan hela första LP-skivan har gått innan de har åkt iväg i sin tidsmaskin.
Men sen får de faktiskt träffa, ja, det är Daniel på torget, Daniels hus, Lejongropen.
Ja.
Daniel räddas.
Är det Gamla testamentet de åker till?
Ja, det är fast, ja, det verkar ju som det.
Ja. Jag är inte så inläst på Bibeln, så jag kan referera helt fel här. Men varför investerade du en 10 i den här plattan?
Ja, men det ser man ju. Alltså, jag tycker det här med tidsresor är ett intressant koncept.
Och hur tycker du att Kurt och Roland förvaltar?
Just den här vetenskapliga aspekten verkar inte vara prioriterad. Nej.
Samtidigt, jag kan ibland känna att blir det för tekniskt så zonar jag ut också. Så att jag menar, varför balansera det där?
Då har du ju Bibeln som väger upp med the cold hard facts of life.
men det du läste här, den här baksidestexten på omslaget, det får ju mig att tänka att Kurt och Roland, de är inte sådana som tolkar Bibeln, utan jag får ju intrycket av att de har läst Bibeln och sen har de slagit ihop boken och så bara, ja, det var sant. Det här är dokument och inte historier.
Ja, i och med att de reser ju bara i tiden. Ja. Inte till någon annan dimension eller något sånt där. Och inte till någon annan planet heller.
Nej. Du är liksom ändå med i historien här. Jag gillar det. Det ska vi också nämna, att den här som du har tagit med, det här är ju uppföljaren. För de gjorde ju en tidsmaskinplatta innan det här. Och den är ju mystik.
Ja, är du säker på det?
Ja då. Eller ja, du menar att, ja. Ja. Det beror på från vilket håll man betraktar tiden kanske. Ja. Men det finns en skiva som bara heter Tidsmaskinen med Kurt och Roland. Och den är minst lika snurrig som den här. Jag gillade ju att de hade en liten låt, en liten trallig låt om tidsmaskinen, och att de hade hittat effektreglagen på sitt mixerbord.
Jag gillar ju framförallt det här panik science fiction dramat när de ska åka iväg och det är inte riktigt glasklart om det kommer funka eller inte, eller vad som kommer hända. Det
Alltså, jag har ju många gånger liksom spelat in en snutt av det här och klippt ut och gjort något litet ljudkollage av, bara för att det är så härligt att höra deras liksom trygga Västgöta slätts dialekter prata om helt orimliga saker.
Som verkligen förstärker det här jordnära, vardagliga. Att han har en tidsmaskin som står och skräpar i garaget. Så. Men nu har han fått den renoverad. Men det har varit en gubbe och kolla på den.
Jag älskar det.
Och de käkar vinerbröd och dricker kaffe och går och kollar på hans tidsmaskin. Mm. Det är så långt hänger man ju med i alla fall.
Ja, precis.
Det är fint.
Jag gillar ju också själva indie-aspekten av den här skivan. Den här är utgiven på skivbolaget Kurol. Alltså Kurt och Rolands eget skivbolag.
Ja.
De har ju förmodligen slantat upp en del för att kunna göra den här plattan. Förhoppningsvis fick de väl igen pengarna, hoppas jag.
De släppte den också på kassett.
Allt annat hade varit orimligt faktiskt. Men du, jag har ett svagt minne om den här. Får jag bara testa och lyssna på om den slutar som jag tror att den slutar? För att jag har för mig att den har gyllene slutord. Vi får se om jag minns rätt eller om jag minns fel.
Kurt, du får vakna nu då. Du,
ja, vad är det?
Du får ta och vakna nu, vi är snart hemma, ser du.
Är vi snart hemma? Ska vi landa?
Nej, sitter du nu och drömmer igen?
Vad då drömmer?
Vi är snart hemma i Falköping, vi sitter ju och åker bil ju.
Åker vi bil? Åker vi inte tidsmaskinen?
Har du drömt om sån här tidsmaskinen nu igen?
Ja, det måste jag ha gjort, Roland. Vad dum jag är. Men vänta, ska du höra. Det var så att jag kom hem till dig igen och så sprang vi ner i källaren och du visade mig att tidsmaskinen fanns kvar. Och du berättade om farmor som hade satt in nya motorer som var starkare. Och vi hoppade in i maskinen och får iväg. Och så blir det elavbrott. Alldeles kolsvart.
Vad är det här för jävla cop-out?
Exakt. Alltså det slappaste sättet att avsluta en historia. Alltså. Eller var det bara en dröm?
Ja.
Ja, hur känner du nu, David?
Nej, nu är jag faktiskt djupt besviken. Jag hade inte hört det. Jag har inte...
Men då kan jag ju säga så här att originalplattan, som bara heter Tidsmaskinen någonting, den avslutas ju med mycket hårdare och mer fundamentalistiska sägningar, som att...
Nej, jag har en känsla av att de flesta kommer nog tro att vi bara hittat på alltihop.
Ja, och det är klart, det verkar ju vara otroligt. Men alla de här sakerna som vi varit med om när det gäller Noah och David och Goliat, det står ju om dem i Bibeln. Och Bibeln är ju sann.
Ja, alltihop i Bibeln är sant.
Ja, så att egentligen så behöver man ingen tidsmaskin för att få vara med om såna här äventyr. Det räcker ju egentligen att bara läsa i Bibeln.
Ja, men nu när jag har fått höra hela äventyret ogiltigt förklaras, hur ska jag kunna... Det blir svårt för mig att köpa det då.
Ja, jag är ledsen. Oss 10 kronors vinyl diggare emellan. Hur är ditt förhållande till Kurt och Roland?
Alltså jag tyckte ju att jag kände igen namnen, inte bara just från Mad World. Ja. Det är en annan Mad World.
Ja, precis. Killarna i Tears for Fears, de heter faktiskt också Kurt och Roland. Ska vi se här, jag är tvungen faktiskt att ta lite stöd här. Kurt Smith och Roland Orzabal. Nej, men vet du vad? Jag fick lite dåligt samvete här att nu kanske vi har suttit och skrockat lite så här åt Kurt och Roland och förlöjligat dem lite. Jag vill ändå säga som, vad ska man kalla det, delberoende av Jesus Pop, att Kurt och Roland har ibland fått till det riktigt, riktigt bra. De har gjort en skiva som heter Verkligt liv, utgiven på Maranata Record Mission. Den är toppen. Sen har de gjort den här godbiten, People Get Ready.
Oj.
Nu ska du få höra på lite riktigt country rock sväng här.
Då skulle jag bara vilja fylla i, ja, eller nicka bifall, understryka att det som jag sa inledningsvis,
ja,
att bara göra vad som faller en in med lite övertygelse och jävlar anamma. Kurt och Roland är ju punk helt enkelt.
Ja,
så det bara stänker om.
De frågar inte någon så här, får vi göra det här, utan de gör det.
Nej.
Det är rätt inställning.
Ja. Och sen, så om de får godkänt av så här jeppar som vi, det skiter de faktiskt.
Nej, men vet du vad? Alltså, jag ska ge dem en till grej. Ja. De var tidiga med någon form av rap, eller nästan rap, på svensk skiva. Vi snackar alltså tidigt 70-tal här nu. Då har de ringt in en tjej som heter Kerstin som får rappa lite i Put Your Hand in the Hand, du vet, den här gamla härliga country gospel klassiken. Känner du det? Känner du den heliga ande? Put your hand.
Taught me how to pray before I reached the age of 7. She said, there come a time when I thought I'd be room in heaven, son.
Det här kaninhålet, att rappen kanske egentligen började med kristna predikanter.
Ja, det
kaninhålet får vi ta i någon slags bonusmaterial.
Det kan vi göra, men du har fått mig upp i varv här. Nu ligger ändå People Get Ready-plattan med Kurt och Roland, Kurt and Roland, för den här är engelskspråkig, på skittallriken. Och hur känns det här breakbeatet? Det är Kurt och Roland med hjälp av Kerstin som lite het ändå också. Vi lämnar Kurt och Roland här nu. Men fascinerande.
Ja.
Kommer du få användning av nya äventyr i tidsmaskinen, tror du? Som, inte vet jag, ammunition till någon sampler eller loopmaskin?
Jo, det räcker ju med att det är ett litet kort. Det är ganska mycket coola ljud på den. Det,
som du sa, mardröm science fiction ljud har de faktiskt ändå fläskat
det,
på med.
Det räcker ju att det är bara en liten kort snutt som jag kan sätta en liten tejpbit där eller någonting, så att jag får extrahera när tidsmaskinen havererar.
Ja, precis.
Thank you.
Jag måste lite fråga så här, för du kör ju gärna liksom någon slags noise loop oljuds performance live med skivspelare. Hur hittade du liksom fram till att det här är dina verktyg?
Det var en massa slumpmässiga aspekter som sammanföll som jag pratade om tidigare. Men alltså, man har ju varit en vinylkille hela sen man var pytteliten.
Ja.
Och sen så har man varit intresserad av konstig musik och konstiga ljud och ja, men allting udda liksom. Mm. Och i den här vevan som jag började hålla på med det här också hade jag skaffat min första PC för att ha som hemmastudio.
Ja.
Och från att ha haft den här primitiva samplen så blev jag liksom bara stående vid korsvägen med skyltar som pekar åt alla håll. Så man får skapa sina egna begränsningar för att det ska bli någonting överhuvudtaget. Ja. Och då följde sig väldigt naturligt att ta skivspelarna som instrument och live-sampla.
Ja, just med. Det. För jag har ju en gång varit och hälsat på i din, jag vet inte vad vi ska kalla det, ditt laboratorium, din studio. Ja. Och lustigt nog då, det ligger liksom i källaren på ett gammalt mentalsjukhus.
Jajamän.
Såklart. Har du fått påhälsning av osadliga andar?
Ja, det kan man nog säga.
Är det så?
Ja då.
Ja. Men en sak som verkligen så där fick mig fascinerad var ju att du hade rätt mycket konstiga så här non-music-plattor. Du vet, så här läkemedelsreklam,
hur mycket som helst.
Ja. Hur började du liksom komma in på just de typerna av skivor? För det är ju ändå lite vid sidan om den stora stigen att faktiskt plocka upp skivorna som berättar om åkommor eller berättar om någon ny medicin eller Steam Trains of Europe-samlingarna.
Ja. Just tåg ligger ju... Det känns ju som en ganska självklar grej och för att det är groovy och det är oväsen samtidigt. Men jag har väl bara samlat på mig allting som är liksom allting som är apart och sticker ut och det började med hjärtljud. Och nu har jag ganska många skivor med olika hjärtljud faktiskt.
Vilken är bäst? Vilken är det man ska jaga?
Alltså den här boxen är ju den som är hjärtauskultation på svenska med även tysk där det är flera stycken flexisinglar och riktigt så här diagramporr eller vad ska jag kalla det för. Ja men du vet coola tabeller och diagram på flexi. Det är den som är mest techno.
Ja.
Sen finns det en annan som heter kommer inte ihåg vad den heter, men en LP i alla fall, den är mera industri, för då får man verkligen ont i bröstet när man hör de här hjärtat. Det låter ju, det gnisslar och piper och man får väldigt ont.
Jag passar på att spränga in lite viktig info till dig som lyssnar här. Om du vill stödja den här lilla podden så finns det en Patreon-sida som man kan signa upp sig på. Ett litet tips för dig som vill känna dig som en kulturens välgörare. Det var bara det. Nu kör vi vidare. Hörru David, en femte och sista skiva vill jag ha av dig.
Här har vi då sparat kanske nästan allra bästa till sist.
Nu är frågan här, är det Variations on America eller är det symfoni nummer ett?
Ja, kör symfoni nummer ett.
Thank you. All right, David,
ja.
Vad hör vi?
Det här var ju då alltså Charles Ives första symfoni.
Precis, och vi har lagt på det i slutet här. Vi har missat jättemycket, men någonstans måste man släppa ner nålen.
Vad är det då som är så intressant med den här?
Berätta, för att Charles Ives vet jag noll om.
Det som är nästan är mest intressant med det vi hörde är kanske vad det inte är.
Okej. Okay.
För att det här var hans första symfoni. Han hade inte kommit så långt.
Alla måste börja någonstans.
Ja, så här.
Ja.
Jag älskar Charles Ives.
Ja, ja.
Och han var liksom först med allt.
Okej. Okay.
Ja. Han var den första, en av de första amerikanska klassiska kompositörerna värd namnet.
Ja, ja. Men det, vi snackar ändå annars? Liksom 1900-tal.
Ja,
här,
men det fanns ju många före honom, men inte som särskilt många kommer ihåg idag.
Nej, nej.
Kan du nämna någon?
Nej, det tror jag inte. Alltså det ska väl vara han, gubben med marscherna möjligtvis, men jag vet inte om han kvalar in här. Men det här är hans första och du tycker att det här är liksom bara början av någonting som kommer sen som kanske blir, inte vet jag, lite järvare, lite...
Ganska mycket järvare.
Ja, precis.
Ja, men
ändå, då ska jag säga till Charles Ives försvar här att några partier i det här är ändå lite så här, wow, vad händer här? Det är liksom inte Mozart eller Beethoven där man alltid vet vilken som är nästa not. Några ställen så blir det så här att man ändå, ja men så här, det här är någonting nytt, det här är 1900-tal, det här är någon som kanske har åkt automobil. Jag fattar vad jag menar.
Den
nya tiden.
Ja, precis. Det finns ett frö till vad som hände sen.
Mm.
Och han, det som jag kanske tycker är allra mest betydelsefullt är att han satte igång med sampling.
Okay.
Långt innan det fanns några samplers.
Mm.
Innan det ens fanns bandspelare.
Ah, ja.
Så han fick ju skriva in sina samplingar i partituret.
Mm.
Likväl så var det ju... Eller man kallade det väl då för citat kanske.
Ja, just det. Men vad tog han från då?
Ja, han tog ju så här från Wagner och Beethoven. Och, men också väldigt mycket amerikanska så här, Turkey in the Straw. Okay. Eller ja, men såna här, du vet, pampiga amerikanska låtar som alla amerikaner kan.
Ja, men alltså, så vadå?
Typ America the Beautiful.
Okej. Okay. Ja, ja.
Mm. Ja.
För att liksom sammanfoga det i att han ska bygga ett liksom mer collageig musik då på något sätt?
Exakt. Och han drog sig inte för att ha flera stycken såna här låtar samtidigt också. Det finns en anekdot om hans farsa som var någon slags orkesterledare. Att han hade två marschband som började spela och gå parad i varsin ände av stan.
Mm.
Och sen träffades de i mitten på torget, mitt på dagen, och spelade ju två helt olika låtar.
Ah.
Men var liksom instruerad av honom att fortsätta spela liksom.
Ah, ja. Det kommer låta kaos, men det ska vara så.
Ja. Och sen en annan historia om att han skötte musiken i kyrkan och att varje söndag så kom det dit någon slags, som vi kan föreställa oss, hade någon A-lagare som hade någon typ av Tom Waits kvaliteter. Som någon hade sagt till honom så här: hur står du ut med att höra honom? Vi kan ju inte porta honom från kyrkan, men hur står du ut med att höra honom komma dit och skråla? Du, han är den största sångaren i hela countyt.
Ja, ja, ja.
Ja, så att han verkar som att han är en cool farsa, Charles Ives.
Ja.
Som han tog facklan vidare.
Ja. Vad hände sen då med Charles Ives komponerande?
Alltså, han var ju tidig med noise, kan man säga. Fast det kallades inte heller för noise, men tonkluster.
Ja, okej. Okay. För det otränade örat så är det inte helt logiskt att de ska sitta ihop, de här tonerna.
Nej. Alltså det här är ju verkligen more is more.
Mm.
Dissonanser, det är liksom förskola.
Okay.
Mm. Det här är liksom när du spelar piano med en planka. Du vet, noise betyder brus.
Mm.
Vitt brus är alla sinustoner på en gång.
Mm.
Så om du trycker ner alla toner på pianot samtidigt så låter det ju ja, ganska mycket som bara som brus. Så det höll han på med.
Ja, ja.
Och det här gjorde han ju liksom många decennier innan, ja, resten av världen eller ens teknologin kom ikapp. Annars, ja, brukar det vara så att teknologin går mycket snabbare än den konstnärliga utvecklingen.
Ja, just det. Vad pratar man för tid här? Ja. När var det heyday av Charles Ives?
Ja, men början på 1900-talet. Mm. Men det skulle jag vilja, ja, det skulle jag vilja säga att alltså jag tycker sampling är ju något av det viktigaste som skedde på 1900-talet.
Mm. Hip-hop. Varför det?
Alltså hela hiphoppen hade ju inte, det hade inte blivit det det blev. Plus att, ja, bluesen för den delen, det som jag älskar, där är det ju mycket, ja, men det är ju mycket så här allmän gods som återkommer i olika nya sammansättningar. Så därför tycker jag ju att, jag tycker att Håkan Hellström, helt utan att han har tänkt på det själv antagligen, är kanske det mest radikala populär musikartisten de senaste...
Eller så har han tänkt på det själv. Det var bara att ingen annan fattade det.
Jag fattade det.
Ja, du fattade det på en gång.
Håkan.
Ja. Ja, men för mig trillade bitarna på plats väldigt sent. Alltså det var ju bara, ja, men, här om året som jag var så här, ah, I get it.
Han gör liksom ju collagemusik.
Ja.
Jag tycker att det är imponerande att han har kommit undan med det. Han har fått dra in en singel, men det är ju inte så mycket mer än så. Och det, nej, har blivit som en subkultur att identifiera hans stölder, precis som någon,
ja, jag vet,
stylar med att de känner igen en sampling, ja, på en Diamond, ja, D-skiva.
Men
och det här har, ja, inte funnits i pop och rock på samma sätt.
Nej, precis, för där har ju på något sätt liksom originalitet varit honnörsordet, liksom, att man ska komma på det själv. Fast det har väl ändå ändrats en del, tänker jag.
Han har ju tagit tillbaka det till Charles Ives, så att han har skrivit in det i noterna, så att säga. Ja. För han har ju inte spelat av,
nej,
det exakta ljudspåret.
Ja, just det.
För det...
Det är för jobbigt att göra idag.
Då blir man ju stämd.
Mm. I alla fall som stor artist.
Ja. Sen ska jag väl i och för sig säga att den som är allra mest radikala artisten i populärmusik idag...
Mm. Ja, vem är det?
Nej, det har inte jag någon aning om.
Nej.
Om jag visste det, då skulle det vara illa. Därför att det är inte meningen att jag är för gammal för det. Då faller det på eget grepp.
Ja, jag fattar. Ja. Ja, men så brukar jag känna också.
Jag tänker
också
att ungdomarna håller på med något som inte vi har koll på.
Mm.
Om vi har koll på det, då...
Då gör de fel.
Då är det mossigt.
Jag tror att vi nådde fram till slutorden där.
Ja.
På tal om mossigt. Det finns en ritual här. Det är att jag ska lägga på en James Last-skiva medan, ja, du flår en get. Nej, det behöver
du
inte göra.
Det där ser ut att vara tidigt.
Ja, det är en av de första James Last släppta på internationellt bruk. David, tack för att du var med i DJ 50 Spänn.
Tack för att du fick komma hit.
Det var en spännande skiva du hade med dig.
Jag kan faktiskt hela texten till den här låten utan att begripa så mycket.
Okej, eftertexter. DJ 50 Spänn är en totalt oberoende produktion som görs helt och hållet utan inblandning från mediejättar, riskkapitalister, produktionsbolag, algoritmer, AI och sån där skit. Det här är ren och rå nätradiounderhållning for the hell of it. Jag som producerar heter Tommy Jönsson. Om du vill stödja podden så finns det en Patreon-sida som du gärna får bli medlem på. Om du vill och om du kan.
Jojo, what in the fuck is wrong with you?
Tack för att du lyssnade.
Why can't you enjoy life?
Vi hörs snart igen.
You know what I'm saying? Why can't you enjoy life? And I found out I've always felt different. You know what I'm saying? I just never felt like I belonged. Like I wasn't the same as everybody else. And everybody feels that way, right? Everybody feels there's something in us, we're different. Everybody feels there's something in us, we're different.